Välkomna till Noaks Ark-podden. Jag heter Bodil Sjöström och idag har vi Jukka Aminoff här som har arbetat på Noaks Ark i 36 år. Nyligen gått i pension och har lång erfarenhet av HIV. Hej Jukka!
Hej!
Välkommen!
Tack, tack.
Vi ska prata om HIVs, HIVs historia idag. Och vi börjar där det börjar. När säger du att det börjar med HIV?
Ja, det beror lite grann på hur man tittar på saken. Vi vet ju att HIV-epidemin, som den moderna HIV-epidemin, den är ju kanske cirka 100 år gammalt. Så den epidemin har pågått ganska länge. Men vår varseblivning om HIV, den är ju mycket senare. Och började lite sådär mystiskt med rapporter om egentligen inte HIV som sådan, utan vad vi kallar för opportunistiska infektioner. Infektioner som personer med normalt fungerande immunförsvar inte normalt får, men som man kunde se. Och möjligen hade man inte reagerat på det, men man såg också särskilt sårbara grupper i samhället. I västvärlden då, i Västeuropa och Nordamerika framförallt. Där som drabbades plötsligt av den här typen av opportunistiska infektioner, utan att vi visste vad det berodde på. Men man brukar ju räkna 1981 som en sådan datum där man pratar om HIV-infektionen och det allvarliga tillstånd AIDS som den obehandlad kan leda till och som kan leda till döden, eller oftast leda till döden, som då rapporterades från USA.
Men då visste man inte vad som låg bakom de här sjukdomarna, eller hur?
Nej. Och det är därifrån man får det här lite märkliga namnet, förvärvat immunbristsyndrom, acquired immunodeficiency syndrome, som förkortas då AIDS, AIDS. Därför att vi såg tillståndet, alltså vad som hade hänt och vad det hade lett till, men vi visste inte vad det berodde på. Vad vi såg tidigt var att det inte var hereditärt, det var ingenting som ärvde ett dåligt immunförsvar av sina föräldrar, utan att man på något sätt fick det senare. Men hur det förvärvades, det fanns det många olika teorier om ursprungligen på 80-talet.
Och hur kom man fram till
vad det var? Ja, ganska snabbt faktiskt. Så såg man att personer som höll på att utveckla AIDS, att de hade specifika typiska symptom som uppträdde. Och en som var mycket omtalad i litteraturen var lymfadenopati. Det var en generell lymfkörtelsjuka med mycket svullna lymfkörtlar. Och då hamnade fokuset på lymfkörtlar. Och bara ett par år sedan, 1983, lyckades professor Montagnier i Pasteurinstitutet med sitt team och kollegor att identifiera HIV-viruset just från vävnadsprover från lymfkörtlar, och därför var första namnet som man gav det här var faktiskt LAV. Det hette inte HIV i början, utan det hette LAV, som står för lymfadenopati associerat virus.
Du säger att 81 dök de första sjukdomsfallen upp i amerikanska storstäder. Och så började du ändå med att säga att virus kan ha funnits i 100 år. Det betyder ju att det har haft jättelång tid på sig att spridas.
Absolut, och det vi ser också i en del länder där andelen personer som lever med HIV är väldigt, väldigt hög. Men nu i efterskott så kan man dock säga att vi hade ju ingen testmetod. I början av 80-talet så kunde man inte testa. Man visste inte om personer bar på det här viruset, utan diagnostiken gick ut på att man frågade vad folk hade gjort och sen så klämde man folk på lymfkörtlar, och sen så hade man en grupp som hade sådana lymfkörtlar och beteenden, sexuella sammanhang eller till exempel narkotikabruk på ett visst sätt som då kunde kopplas ihop med epidemiologisk tillspridningen av det här nya, den här sjukdomen då. Och sen så hade man grupp som inte hade de lymfkörtlar. Men man hade ingen möjlighet att verkligen fastställa vilka som bar på viruset eller inte. Och man var också oense om det verkligen var möjligt att inkubationstiden skulle vara så lång som man en del föreslog, alltså kring 10 år. Det lät ju nästan som science fiction, men det visade sig vara sant. Sen när HIV-testningen kom, så då helt plötsligt så upptäckte vi inte bara det som syns ovanför ytan på ett isberg, utan vi upptäckte hela isberget. Då man tidigt beräknade då att åtminstone 100 personer som var symptomfria och som ännu inte hade utvecklat AIDS levde ändå med HIV. Och det kunde man då se när man hade utvecklat en metod för att hitta antikroppar mot HIV och även antigen, det vill säga själva viruset. Och som man kunde då tidigt då, i mitten av 80-talet ungefär, kunde börja testa. Och då såg man att även i den gruppen där man inte hade fått någon svåra lungkörtlar, där fanns det också personer som hade HIV. Men det kunde vi egentligen först 85-86.
Så de första AIDS-patienter, om man får kalla dem så, som fanns i Sverige, de fick sin diagnos via alltså att man konstaterade svullna lymfkörtlar.
Ja, och andra symptom då, när de här när det första fallet i Sverige fick diagnosen 1982. Jag är inte säker riktigt på just vad 82 som personen verkligen var så allvarligt sjuk, men 82 så diagnostiserades i Rosenstorps infektionssjukhus en ung patient som man trodde först hade körtelfeber, men som sen bara försämrades och fick då flera olika hälsoproblem då, som är kopplade till dåligt fungerande immunförsvar. Och via kontakter då med läkare som hade, där saker hade hänt redan lite mera i USA, där bland annat i San Francisco General Hospital hade den första, världens första AIDS-avdelningen öppnat. Så där fanns det en annan samlad information om det här nya. Det var lite grann som i covid också, att man måste sätta igång och sen medan man arbetar så lär man sig saker innan. Till och med innan man har studier så ser man. Och utifrån de kliniska erfarenheterna så drog man då slutsatsen i Sverige. Nu har vi fått första fallet här.
Jag tänker HIV-tester när de kom i mitten av 80-talet. Det måste ju ändå varit en milstolpe i det här arbetet.
Det är absolut att första milstolpen är kanske just att man kunde hitta själva viruset och till och med fotografera det. Det finns mikroskopbilder från Pasteurinstitutet. Och sen andra stora upptäckten, det var ju att man kunde börja testa och se på vilka som hade HIV, vilka var på väg att få ett sämre immunförsvar. Och det innebar också att man kunde börja observera i studier på hur det här som man kallar för naturalförloppet, alltså förlopp utan medicinsk intervention med antivirala medel som inte fanns ännu då, kunde se hur sjukdomen utvecklades.
Men jag tänker idag när vi uppmanar människor att HIV-testa sig, så är det ju ändå för att man får en behandling som man kan hålla sig frisk med hela livet och man smittar inte andra vid sex när man är behandlad. Men då, när HIV var under en tid, var det ju jättestora tidningsrubriker, ganska otäcka bilder. AIDS var en fasansfull sjukdom. Den var 100% dödlig. Hur motiverad, eller vad var det som gjorde att människor gick och testade sig?
Det var, tror jag, i stor utsträckning skräcken. Men som du säger så kunde det också skräcken hindra en från att testa sig. Vi hade ju ingen behandling egentligen. Så min minnesbild av den tiden var att det fanns en hel del personer som bestämde sig bara att har det blivit så har det blivit, jag tänker inte ta det. Men jag tar det problemet om det dyker upp.
Det vill säga de testar sig inte.
Ja, och på den tiden så vann man ju inte så mycket heller på att testa sig för egen del. Det var ju för att skydda andra. Men om man ändå skyddade andra ändå och hade bestämt sig för det, så kanske man inte kanske man bestämde sig för då att man tar det om det kommer.
En fråga som många ställer sig som är intresserade av den här historien är hur kom det sig att de första fallen upptäcktes bland homosexuella män?
Ja, det beror lite grann på hur man tittar på den frågan. Man kan säga att det är en slump att en viss mottagning eller en viss stad eller ett visst område man bor att man ser en stor mängd fall, som det var till exempel i Greenwich Village i New York eller i Castro Street i San Francisco. Det kunde ju snabbt kopplas ihop till en viss population som är överrepresenterad på de områdena. Så det såg man ju ganska tidigt utan att veta varför. Men det kom också tidigt rapporter om andra grupper som var specifika. Till exempel personer som hade fått blodtransfusioner inom ett 10-årsradie innan. Personer som brukade narkotiska preparat genom intravenösa injektioner. Och personer som kom från vissa länder, till exempel i USA rapporterades personer oavsett sexuell läggning som kom från Haiti. Det här hängde ihop, det visste man inte. Utan det krävdes ju mycket mera möjlighet, och både tekniskt och att ha data verkligen för att kunna tolka det här. Men man kan också svara på din fråga på ett helt annat sätt och säga att jo, därför att världen är funtad på det viset att massor med människor kan dö på kontinenter där det inte är konstigt att barn dör av diarréer, bebisar, därför dåligt vatten och dålig hygien. Det är inte konstigt att en 40-åring får allvarlig lunginflammation där det är vardag att man dör i olika infektioner. Medan i USA så räckte det med några killar i New York på samma mottagning, så vaknar medierna. Vi bestämmer också ofta, från den rika världen, så bestämmer också agendan. Och när HIV kom ut på agendan i medier och inom forskningen, det blev en stor fråga. Och tiondena innan så existerade inte problemet i vårt medvetande. Så att man kan svara på den frågan på det sättet också.
Från det att det fanns tester där i mitten av 80-talet och framåt. Kan du beskriva den tiden på något sätt?
När jag tänker på det så var jag tänker på att det var dramatiskt. Det var väldigt dramatiskt. Det fanns en rädsla, en skräck både på individuella planet men även kollektivt bland myndigheter. Vi visste ju inte alls att det hade tagit 100 år. Så när vi väl började testa och göra då större undersökningar där man testade hela grupper människor i olika delar av världen, så visste man inte att viruset hade haft ganska lång tid på sig att spridas. Utan man trodde att allting hade börjat 81. Och det fanns ju beräkningar i Sverige, kommer jag ihåg, i medierna. Där man räknade att inom loppet på kanske 10-15 år så är 90% av svenskarna har HIV. Och det fanns väldigt, väldigt dramatik kring rapporteringen. Jag kommer ihåg när vi började vår telefonrådgivning. Och sköterskan som var föreståndare för vår telefonrådgivning. Han hade något uttalande med det, så kom tidningarna och radio och tv in. Så det var som om det var en stor världspolitiker som sammankallade medierna. För intresset var enormt. Vi hade 19 ingående linjer och man satt på telefonrådgivningen så blinkade det oupphörligen. Många gånger så hade vi öppet långt in på natten och när det hade varit medierapportering om HIV.
När man tittar tillbaka på den tiden så jag tänker två saker. Det ena är att Noaks Ark då, vi jobbade ju där både du och jag på den tiden på 80-talet. Var inte bara en organisation som arbetade med information kring HIV och AIDS och stödjande arbete kring HIV och AIDS. Vi jobbade också väldigt mycket med död och sorg. De här två sista delarna jobbar vi inte med längre. Död och sorg.
Nej.
Vilket ju har gjort att arbetet har blivit mycket ljusare. Vad tänker du kring det?
Ja, det är ju det, så är det. Och nu i efterskott kan man ju säga att det ändrades häpnadsväckande fort. Man kan säga att efter 10 år så hade vi redan, så stod vi redan inför ett paradigmskifte från att människor avled i AIDS till att människor lever med HIV. Så även om det var ändå besvärligt i början, även när behandlingarna kom 1996, att så var de ju ganska tunga behandlingar, det var ganska toxiska preparat som man fick äta, och det innebär att man i början kanske undvek att påbörja den antivirala behandlingen alldeles i början när man har blivit diagnostiserad, utan väntade tills man verkligen behövde det. Därför att medicinerna som sådana hade sådan biverkningsprofil både på kort sikt och lång sikt, att de belastade organismen och var tuffa behandlingar. Och det har ju med för varje steg som forskningen har kommit vidare, även om grundläggande idéerna på hur den antivirala effekten åstadkoms, den är fortfarande detsamma som från 80-talet redan. Av första preparatet, acetylmedinet, kom redan på 80-talet.
Det så vi att kallar avsett att det är.
Alltså. Precis, det var den första medicinen som kom. Men principen är densamma, men man har ju finslipat de här preparaten alldeles enormt. Så att idag så rekommenderar man att man börjar behandlingen omedelbart när man har fått ett besked att man har HIV. Och det har ju visat sig att det är det bästa att göra. Man får mycket mindre komplikationer och man kan må mycket, mycket bättre. Genom att man undviker att immunförsvaret överhuvudtaget hinner bli skadat av viruset. Man trycker ner virusproduktionen så att man inte ser någon effekt överhuvudtaget.
Kommer du ihåg själv, du brukar säga att att medicinerna inte kom från en dag till en annan, men kommer du ihåg själv när det började liksom lysa ett hopp kring att personer med HIV kunde inte botas men leva ett friskt liv? Kommer du ihåg den?
Jo, alltså min minnesbild var att det var lite grann av en berg- och dalbana. Mm. Att det var just det här avstatet som kom först. Då. Det var ju dramatiskt. Vi var ju, hade ju snabbt vant oss vid när människor att vara efter perioder när man kunde arbeta och vara hemma blev kortare och kortare, och tiden när man behövde vistas i sjukhus blev längre och längre och mer frekventa. Och att man till slut inte kom ut längre. Så att vissa vårdenheter fick bara namnet eller numret på en avdelning fick en sån här känsla, stark emotionell laddning. Och sen här plötsligt när första medicinerna kom så blev människorna utskrivna och kände sig piggare. Och det var den första verkligen. Men sen kändes det att det kom lite grann ett bakslag. Därför att så såg man att då började patienter komma tillbaka igen. Och man visste inte riktigt varför och hur. Och det tog ju ett tag och krävde också nydanade laboratorietekniker som utvecklades, som gjorde att man kunde följa upp behandlingarna bättre. Och då märkte man att det fanns ett problem med att viruset är så variabelt, hypervariabelt, vilket gjorde att den lätt utvecklade motståndskraft mot de här behandlingarna. Och det ledde då till att man så småningom lade om strategin för hela terapin, att man skulle ha flera olika preparat samtidigt som en cocktail och så vidare. Och vi var faktiskt, minns jag, vi var de första som rapporterade i Sverige i vår dåvarande tidning som vår medicinskt ansvarige läkare Dr. Lars Moberg var redaktör för. Han var nog den första i Sverige att prata om det här nydanande, idéerna, självaste idén av att ha såna här olika komponenter för att då minska risken för för resistensutvecklingen, men även minska risken för allvarliga biverkningar, därför att då behöver man kanske inte ge så jättestora doser om man kombinerar flera olika preparat som lite olika biverkningsprofiler.
Vi har ju vänner från Noaxark som började äta medicin, bland annat Steve som har varit med och gjort en podd här, som berättade att han åt 28 tabletter. En del var stora som vaktelägg, en del skulle ätas före maten, en del efter maten, en del under maten och så vidare. Till att det idag har utvecklats till att äta 1-2 tabletter om dagen. Det är ju en fantastisk utveckling på ganska kort tid ändå.
Verkligen.
Men när kom de första, som ju verkligen är hoppfullt också, när kom de första liksom indikationerna på att människor som åt medicin inte var smittsamma längre?
Och de första, det kom ju tidigt. Så att det här utvecklingen gick ju i rasande fart. Jag undrar, finns det någon motsvarande exempel inom medicinsk historia där man en så här allvarlig hälsokris har kunnat hanteras medicinskt så fort? Första studien som visade att när man följde då personer där den ena i parförhållandet hade HIV och den andra inte, men den som hade HIV åt de här nya medicinerna då, de här antivirala medlen, och visade att HIV inte överfördes vid sexuellt umgänge. Den publicerades redan år 2000.
Det är 23 år sedan.
2000. Mm. Och det är först alldeles några år sedan, var det 2018 eller 2019, som vi till exempel officiellt från myndighetshåll i Sverige fastställde att behandlad HIV inte smittar vid sexuellt umgänge, inte överförs vid sexuellt umgänge. Det tog alltså 20 år nästan. Det var en lång tid. Första 10 åren kanske man förstår, därför att eftersom sjukdomen är så allvarlig så var det etiskt kanske svårt att från början förorda och ens få etiskt tillstånd att genomföra studier där man skulle ha sagt att men hoppa över kondomerna, utan tvärtom, man uppmuntrade under de första 10 åren ändå alla att använda kondomer. Och annan forskning som inte är direkt HIV-relaterad tyder på att ofta personer som deltar i olika studier blir på något sätt duktigare på det de ska göra, därför att man vet att man är observerad och då man kunde inte riktigt visa exakt den farmakologiska effekten och särskilja den från de som hade med beteende, sexuella beteendet att göra. Hur har man blivit duktigare att skydda varandra? Och ja, hur? Men efter 10 års olika då studier, en mängd olika studier som hade genomförts i Sverige och som hade genomförts i världen, så vågade man ta klivet och faktiskt följa upp dokumenterat oskyddade vaginala och anala samlag både hos hetero- och homosexuella par. Och det är egentligen från 2010 och framöver, de senaste 10 åren, som det här verkligen, den här enorma mängden då studier och en stora mängder samlag, som oskyddade samlag, som har följts upp och kunnat då fastslå att man behöver inte vara orolig över att överföra HIV till sin partner om man tar sina mediciner. Det är fantastiskt. Det är bara att skaffa barn.
Det är en enastående historia.
Ja, det är en helt sanslös historia.
Du har ju varit med hela vägen. Och jag tänker, någonstans så borde ju Noaxark ha kunnat säga, ja, men nu har vi gjort vårt jobb. Nu kan vi stänga igen här. Nu HIV är en behandlingsbar infektion som vilken annan sexuellt överförbar sjukdom som helst. Men fortfarande är HIV så enormt laddat.
Ja.
Mer laddat än vi någonsin kunde ana att det skulle bli. Varför?
Alltså, du har rätt. Jag kommer ihåg att säg 20 år sedan något, då pratades det ofta om, ja men vad gör vi sen när Novavax har läggs ner och så vidare. När medicinerna kom så sa man, nu blir det bra. Och de senaste åren har jag aldrig hört, inte en enda gång någon säger så. Det vågar vi liksom inte riktigt planera för längre. Därför att lika förvånande som det här, de fantastiska farmakologiska landvinningarna har varit och vilket resultat de har givit. Lika förvånande är det hur otroligt svårt det har varit att påverka attityder. Och hur starkt stigmatiserande HIV är för individen. Och det har varit förvånansvärt svårt. Jag tror nog att på de flesta håll, de flesta HIV-organisationer och även i myndighetshåll och inom vetenskapen också, så i stora delar så levde man nog åtminstone fram till millennieskiftet och några år senare i tron att information gör tjusen. Så det var det svaret alltid. Jo, men vi informerar mer om HIV. Men idag så tror jag att insikten har blivit att människan är psykologiskt och socialt mera mångfacetterad än så. Och att rädsla och social stigmatisering handlar om flera faktorer än bara kunskap till data. Och det är ju framtidens stora utmaning. För medicinskt så behöver en person, borde en person som lever med HIV inte behöva tänka på det. Men de allra flesta i Sverige får en tablett om dagen. Det finns också möjligheter till injektionsbehandling där man bara, med de preparat som är färdigstuderade idag, så får man medicin i injektionsform varannan månad bara. Men även en gång på dag, en tablett, brukar de flesta tycka, ja men ja, jag tar det med vitaminerna, det är inget som jag behöver bry mig om. För att själva behandlingen är inte ens ett stort problem. Men däremot så är det allt det sociala runt omkring, men även det psykosexuella i kontakt med andra. Ambivalens inför att berätta om det. Rent medicin så finns det egentligen ingen orsak alls att nämna det för någon. Men hur reagerar då en person om den relationen går vidare, om man vill fortsätta relationen och sen så ska man ändå komma fram. Vad blir reaktionerna? Därför att det är fortfarande så laddat med HIV. Så det finns en mängd olika problem. Och tittar vi globalt så har vi ju väldigt allvarliga problem. Vi har en värld där kan finnas reserestriktioner, restriktioner till att gifta om sig, inför hindersprövning, inför studier. Det är många sådana saker.
Du menar krav på negativitet?
Ja, det är fortfarande på det sättet. Alltså vi har ju till exempel information och att leva med HIV. Om du är homosexuell, då ska man tänka på att av Afrikas 50-tal länder, över 30 av dem, så är det förbjudet överhuvudtaget med homosexualitet. I Uganda har man nyligen initierat lagstiftning för att införa dödsstraff för homosexuella kontakter. Jag menar, har vi den laddningen kring sexualitet, kring HIV berör så många frågor som människor reagerar starkt på. Det är sexualitet i stora allmänhet, homosexualitet i synnerhet, otrohet, sex mot ersättning, narkotikabruk. Det finns en mängd olika associationer. Och tyvärr så även i Sverige så, en kvinna som jag föreläser med lite då och ofta, och hon säger att hon har flera gånger råkat, när hon har berättat till exempel inom primärvården, jo, gör att jag har HIV, ska du veta, att du får kolla så det är inte några negativa interaktioner med mina HIV-mediciner, så får hon nästan på brev på posten säga, hon frågar, hur har du fått det? Professionella läkare. Och det ser ju att vart tankarna går när man nämner HIV. Och jag har ju föreläst i 40 år. Och jag ser ju det så tydligt när jag går in i ett rum. Så deras första tanke är: 1. Vad har han för läkning? 2. Har han HIV? Mm. Så att jag har lärt mig liksom att lite kallprata först. Och låta dem liksom observera mig så att vi kan fokusera från deras funderingar och föreställningar på själva sakfrågan. Det tar lite tid.
Jag tänker, om man går tillbaka till där vi började, med att de första sjukdomsfallen liksom upptäcktes bland homosexuella män i amerikanska storstäder. Unga män oftast, som var friska i övrigt. Det skapade ju väldigt starka tidningsrubriker. Och väldigt starka bilder kablades ut också när folk var liksom före och efter AIDS då. Vad tänker du om HIV hade upptäckts först ibland vita, medelålders, framgångsrika studenter, heterosexuella? Nu brukar vi inte benämna folk som hetero eller homosexuella i tidningar, men när det gäller att det var homosexuella då var det grejen. Det var gay-related acquired deficiency, ja, immune deficiency. Vad tänker du om det liksom? Hade det inte blivit några tidningsrubriker alls?
Det är nog svårt att säga. Jag tror att tidningsrubrikerna hade nog kommit lite senare när man hade HIV-testningen och man kunde se den globala spridningen. Då tror jag nog att det hade. Och det är möjligt att den smaskiga rubriceringarna och rubrikerna hade kanske fokuserat på annan typ av hot. Kanske till exempel prostitution. Mm. Och den typen av saker. Men att det upptäcktes i denna grupp, det bidrog alldeles säkert till dramatiken. Vi får inte glömma att idag när vi lever så tar vi så många saker för givet. Det är självklart idag, som i Sverige och i Norden och i de flesta västeuropeiska länder, att personer som har rätt att rösta fram en parlament och en regering kanske är mogna nog att själva bestämma vem de bildar sin familj med till exempel. Och vem man gifter sig. Men om vi tittar tillbaka i tiden, på den tiden så var det ju inte alls så. Gay liberation, att man överhuvudtaget pratade om homosexualitet och rättigheter och kunde se det som ett alternativt sätt att leva och bli medvetna om att det handlar inte bara om handlingar utan det handlar om vem man är. Det startade i USA i Stonewall Inn 1969 var de första gången när homosexuella på Stonewall Inn, ett ställe som fortfarande finns, en bar som fortfarande finns, motsatte sig polisrazzior. Mm. Och när jag flyttade från mitt fädernesland Finland till Sverige 1979, ett av de första sakerna som jag gjorde, det var att jag deltog i ockupationen. Protestockupationen av Socialstyrelsen, var chef då var Barbro Westerholm som sen var jättelänge riksdagsledamot och engagerad i de här frågorna. Men vi ockuperade Socialstyrelsen därför att det hade gjorts en statlig utredning om homosexuella livsvillkor. Och där remissinstansen Socialstyrelsen ansåg att man fortfarande skulle betrakta homosexualitet som en psykisk sjukdom. Mm. Så det är precis några år bara efter det här. Då, 79, det är samma år som det första HIV-positiva blodprovet har hittat i Sverige. Ja, ja. I frysta blodprover från en annan epidemi som man har förut. Så det är samma år. Ja. Så man har precis börjat prata om homosexualitet. För de flesta människor är det fortfarande alldeles stor nyhet. Det är ett nytt sätt att se, utmanande. Och sen kommer det här mitt i alltihopa. Så det är klart att det blev en giftig cocktail. Som framkallade dramatiska rubriker och dokumentärer, deras tidningsserier. Jag kommer ihåg Aftonbladet hade en lång serie av tidningar där man skickade in hemliga fotografer på ställen där homosexuella kunde träffas i barer och så vidare och rapporterade på ett mycket dramatiskt och vinklat sätt.
Jag tänker att därifrån till idag är den homosexuella rörelsen, eller HBTQI-rörelsen som vi säger idag. Vi sa gay-rörelsen då, men det har ju hänt massor. Från att säkert många kröp in i garderoben igen där i början av 80-talet till att det har skett många politiska förändringar och rättigheter har tillskrivit oss. Men det är en annan podd. Men jag tänker om vi tittar framåt nu då, Jocka. Vad är den största utmaningen för HIV nu?
Jag skulle nog vilja säga att det fascinerande med HIV har varit alltid att det är, de här reaktionerna, de är både negativa men det utlöser också en motreaktion. Och på ett motsvarande sätt, även om reaktionerna och den här stigmatiseringen av HIV är så stark och dramatiken, så utlöste det också en enorm solidaritet. Och det är ur denna solidaritet som väldigt många av de frivilliga organisationerna ute över hela världen som bildades, bland annat Noaks Ark i Sverige, men andra också, positiva gruppen bildades strax efter och många andra har tillkommit senare, som har engagerat sig så enormt i den här frågan. Så det har varit positivt. Men även den här kopplingen till gay-människor. Ja, det ledde nog säkert till att många kröp tillbaka till garderoben och det försvarade för många individer att leva ett lyckligt och balanserat liv. Därför att HIV påverkade faktiskt det negativt. Men HIV var också bidragande orsak till många politiska reformer. Där bland annat just Barbro Westerholm var aktiv i att genomföra. Jag kommer mycket väl ihåg när sambolagstiftningen gjordes könsneutralt. Vilket var en väldigt stor skillnad. Tidigare kunde personer som avled i HIV, man var tvungen att vara väldigt noga med alla papper och testamenten för att se till att partner inte åker ur lägenheten och förlorar bilen och alltihopa. Men sambolagstiftningen gjorde att samboförhållanden oavsett läggning, alltså förhållanden, äktenskapsliknande förhållanden, att det reglerades och det fanns en trygghet i detta, men också ett sätt att säga att när vi erkänner, samhället erkänner giltigheten av den här relationen på lika villkor, som betraktar de här personerna som psykosomatiska och psykosociala helheter och inte bara personer som gör något snuskigt med varandra på nätterna, utan är faktiskt en familj, en form av familj. Och det ledde också så småningom till att hela äktenskap blev också könsneutrala. Och det ena efter det andra, vilket har ju varit väldigt betydelsefullt för många personer. Så effekten var både negativ men utlöste också en motreaktion. Och det har varit väldigt kloka förändringar som har gjort det mycket lättare att arbeta med HIV.
Men vad tänker du är utmaningen framåt med HIV?
Den stora utmaningen är ju att HIV inte ska utgöra något hinder i att leva fullt ut sitt liv som person som HIV. Så det finns jag ser det som stort fokus just på personer som lever med HIV. Och problemet är inte dem och inte heller deras HIV-infektion, utan det är vi som är problemet runt omkring. Det har varit lättare att knäcka viruset än människornas inställning till viruset. Det är knepigare och det är den stora utmaningen. Och det tyvärr så kan vi inte hitta en tablett mot.
Tack Jocka för att du kom hit.